Podplay.
God morgon, min goa gamma. Gammara, gammara, här sitter vi ånyo. Åren går, men lille lördag består.
Åh, det är våran bumpersticker galet. Hej alla kära lyssnare, vi är så glada att ni hänger med oss år ut och år in. Måste jag faktiskt berätta att i år, ansvarligen, går vi in på år 6 med den här podden.
Nej.
Jo, vi började faktiskt i mars för 6 glada år sedan.
Gud, jag bara tänkte sådär med SOS-MED. Du skickade några filmer till mig på Tom Allan och Bobo och sådär. Vad länge det här ändå har pågått, men hur många fler det har blivit.
Ja.
Vi var ju nästan, vi var ju bland de första, om man nu får använda det här prefixet, tjejpoddar.
Precis, det var ju inte speciellt många där ute som Hanna, Amanda och vi och några till. Men så mycket mer än så var det inte. Och jag hade ju också en podd med Carolina Gynning innan vi två drog igång.
Just ja.
Gynning och Schulman. Den var ju...
Kortvarig.
Ja, men vi gjorde 20 glada äppar liksom. Men då var det så här, det fanns ju inga poddar. Vi hade ju så här, alltså, du vet, 60 000 glada lyssnare per avsnitt.
Ja, men det var ju så det var. Ja. Det är klart att det blir så när man var först. Och det var ju också, du var ju också bland de första att använda SOS-media på ett väldigt, väldigt privat och personligt sätt.
Precis.
Och humoristiskt kanske vi ska lägga till. För det var väl det som var... Med din, men som både är och var din styrka, men du kanske använder det ännu mer i början.
Nej, men jag tror liksom det ena födde det andra. Alltså jag tyckte ju att många gånger att så här, föräldraskapet var så komiskt och bizarrt så att så här, liksom tv-serien Mammor skapades utifrån den premissen. Och det var ju också extremt roligt att fånga sina barn närvarande i sociala medier på det sättet. Också det sen blev liksom... föranledde till många betalda samarbeten med mina barn. Och vi kommer att prata mer om det om en liten stund. Vi ska bara berätta att Lille Lördag Stories har inte alls tagit slut. Utan vi har bara sinnessjukt mycket att göra. Ja, Ann. Så att det här är ett passion project. Det är en liten bonuspodd som dyker upp då och då. När vi har ett spännande ämne och också när vi har möjligheten och tiden. Så bear with us. Det kommer mera. Men kanske inte varje vecka.
Nej, precis. Så tack ändå att ni lyssnar.
Ja, tack ändå.
Vi kommer också prata om Gift i första ögonkastet, vår absoluta favoritserie.
Ja, och det har ju också blivit en av våra lyssnares favoriter när vi analyserar deltagarna. Och också hoppas vi, precis som förra året, att vi kommer få göra en spännande slutintervju som blev väldigt lyckad förra året.
Årets upplaga har ju blivit redan från början kritiserad som... den värsta castingen någonsin. Att så här, man kan inte ens skilja dem från varandra rent utseendemässigt.
Den är väldigt vit. Det är ljus och fräscht.
Väldigt ljus och fräscht. Jag fattar fortfarande inte. Ska det vara så svårt?
Det till kanske den? Är det. Ja. Alltså, I don't know. Men, ja. Nej, men vi ser ju även kulturkrockar i det vita planet kan vi väl. På vita våningen så att säga. Men tillbaka till sociala medier. Jag är med i en stor artikel idag i DN där olika psykologer,
influencers,
tyckare, skribenter, journalister har åsikter om just barn i sociala medier. Och allting har ju grundats i att i Frankrike har man nu instiftat en lag som förbjuder då, eller rättare sagt klassificerar barn i sociala medier som barnarbete. Så de pengar som barn ska tjäna ska förvaltas och sättas in på ett konto.
Och sen om jag förstod det rätt så måste man också få... för större samarbeten och liknande så måste man få ett ja typ utav...
Båda föräldrarna ska vara med.
Ja, och även om myndigheter. Missuppfattar det?
Nej, det är ju en ganska invecklad snårskog i det här. Och jag har ju valt att uttala mig. Jag ser ju liksom kanske inte riktigt som alla andra på det här. Det är jävligt lätt att så här, tycker jag, sitta utifrån och innesticka sig bu och bä och fy och fä. Men när man börjar liksom komma in till pudens kärna så är det ju här en form utav icke fördelaktig kvinnorubricerande liksom lagstiftan. För det är inte så, om man nu ska prata om det här på en relevant nivå, då måste vi prata om barnarbeten generellt. Det vill säga barnskådespelare, barnmodeller, idrottsstjärnor. Alltså idag får ju exempelvis rookiespelare som det heter, de som har spelat 100 timmar tror jag det är, hockey, värvas då från 16 års ålder. Och då tjänar man ungefär 20 000 kronor i månaden. Och jag tror ju att det finns ett stort incitament bland vuxna, eller framförallt farsor då, att de här sporterna, det är inte bara deras egna passioner för att de satsar på sina barn. Det finns ju att det finns väldigt mycket pengar i de här kontrakten på andra sidan. Och skulle föräldrar då investera så mycket som det kostar att vara en hockeyfarsa på ganska stor proffsnivå. Alltså när barnen börjar verkligen säga, ja, men du vet, du ska köpa 3 klubbor i veckan, de kostar 2000 kronor styck och så vidare. Det är mycket pengar. Det där ska ju betalas av någonstans i slutändan. Man gör det ju inte bara, man ger ju inte upp sin eget kanske jobb, dröm, passion för sin sons skull bara för att man är en nobel människa. Men det är ju det man många gånger tror och tänker. Man tycker, åh vad fint att satsa på sina barn. Men det är för att det finns också en betalning på andra sidan. Och om nu idrott ska börja klassificeras som barnarbete, då tror jag att det blir annat ljud i skällan från de här männen som har mycket moraliska åsikter om det här. Jo, men sociala medier är ju i mångt mycket en kvinnlig domän. Och det är mammor primärt då som exponerar sina barn i olika situationer i sociala medier. Och prime ålder då, enligt amerikanska mätningar, är mellan åldersspannet 2-4.
Ja. Och sen är man förbrukad.
Sen är man lite förbrukad som barn.
Liksom, när jag läste det där med att så här, mellan 2 och 4 är de som allra hetas, ursäkta uttrycket, då fick jag bara en sån här vibb av exponering av barn på nätet. Fast överlag. Jag blev bara så här, ja, men jag tyckte det var så hisnande att det fanns liksom en mätning som var så här, okej, mellan 2 och 4, då kör vi. Då bara mäckar vi ut där. Och det är det som är problemet med, jag tycker man kan jämföra, ska vi säga då, hockeymorsor med då influencers. Det är ju många som är mikroinfluencers som sitter och kanske har 5000 följare som kanske tjänar någon liten peng eller får någon åtnjutning av någon, vad ska man säga, en uppmärksamhet i sin lilla hemstad. Vi har ju flera liknande kompisar som kanske har köpt sig några följare och hit och dit. Så att liksom själva, vad ska man säga, den moraliska frågan är ju inte någon jättestor skillnad egentligen från då Annika Eriksson i Karlstad.
Nej.
Från. Så att, om vi ska prata om det moraliska, sen är det klart i fallet Arnold, Margot Dietz, så är det så att de har fått byta förskola, folk ser honom som en liten påvegud. Det där kan man jämföra med till exempel med Tiger Woods.
Absolut.
Som hade en farsa som drillade honom från att han var 11 månader och liksom stod för det. Och i dokumentären om Tiger så säger han så att han försökte då någon gång vid 13-14 att få testa någon annan sport, och hans lärare försökte prata med hans pappa. Så här, men det var, nej, det var inte aktuellt. Men det som jag tycker är tydligt är att det är ju inget barn mellan 2 och 4 i sportvärlden som blir exponerat på samma sätt. Och jag tycker att jag känner en massa tjejer som är så här, fan vad man saknar att gå upp 6 på morgonen och stå i hockeyhallen. Det är ändå, det är en, jag tycker den stora massan i hockeyn kommer ju inte få någon foppa. Men jag tycker så här, alla i den här nya influencer-mamma-världen vill ju åtnjuta någonting som gör att de blir mer attraktiva. Så fast, är det ju inte på hockeybanan på det sättet.
Ja, fast tycker det tycker jag du jämställer fel faktiskt. För att det finns ju sjukt många hockeyspelande ambitiösa morsor där ute. Och ytterst få proffs.
Hockeyspelande?
Nej, men förlåt. Hockeydrillande morsor där ute. Men ytterst få proffs.
Ja.
Och likadant skulle jag säga inom influencerskapet. Det finns ju 100 000-tals, säg kanske 1 miljon mammor som lägger upp bilder på sina ungar i sociala medier. Men ytterst få tjäna pengar på dem.
Ja.
Sen om man ska prata om barn som exponeras, där exponering faktiskt är rent av positiv, då är det ju, för att prata om barn med funktionsnedsättning, exempelvis så har ju Julia Bergmans barn Down syndrom och Angelica Lundins barn har protes. Det här kan ju ta bort en jävla massa skam och också öppna upp och minska rädsla för det här i samhället. Så att det finns ju inte bara negativitet med barnexponering, vilket det gärna får fokus på. Och det här tycker jag är ett starkt problemområde.
Det håller jag med om. Nej, men kom du ihåg den där kvinnan i Schweiz som sued her parents for ja, hon hade, det fanns massa bilder på henne, tycker hon, i prekära liksom situationer. Hon satt och kissade på en potta och hit och dit. Tusentals bilder på deras Facebook.
Det låter ju också helt sinnesfullt.
Ja, och då sa hon så här, jag vill att ni tar bort de bilderna. Jag menar, vi är också alla olika som vi pratar om, ja, nakenhet, ja, och liknande. Vissa tycker det är jättejobbigt och jag kanske inte skulle bry mig om det var någon bild när jag satt på någon potta. Men hon tyckte att så här, hennes föräldrar nyttjade henne utan att fråga, liksom, nu var hon ju vuxen.
Mm. Och det är barnen som har rätt att säga till. Precis. Tycker jag. Därför blir det så himla konstigt när olika föräldrar går in och diskuterar det här ur olika infallsvinklar. Det jag säger är att personligen kan jag ju säga, jag tror att den minsta skadan man orsakar sina barn är just mellan 2 och 4.
Jo, jag fattar. Det förstår jag också. Men däremot så blir det ju nästan, det blir ju, alltså när du säger på det här sättet känner jag nästan att det blir så här, från 4 kan man ju säga, nu kan ju Frans säga så här, jag vill inte vara med, och Bobo säger jag vill inte vara med på bild, ja. Dante säger, ja, då respekterar jag det. Men så var det ju ett inlägg med Bingo, där en av hans söner sagt att sluta filma mig, och så hade han ändå filmat och lagt ut, och då blev det ju ramaskri. Och då försökte Bingo förklara det med att hans son ville bara vara med på fördelaktiga filmer och bilder. Du tänker så här, men vilken unge som är så här i en känslig ålder vill inte det?
Ja, men såklart. Jag har ju 2 olika barn. Jag har ju Penny som är liksom en linslut, som henne får man ju gränsa. Henne liksom aktivt väljer jag att inte exponera speciellt mycket. Utan liksom otroligt ordnade omständigheter. Och sen så har jag ju Tom Allan som absolut i grunden inte vill vara med, men är en knasig rolig person. Och ibland bjussar han, men säger den. Men han säger oftast till att jag vill inte vara med.
Mm. Men jag tycker ändå att det är en stor skillnad där. För om du tar så som jag var när jag var liten, och som jag till exempel ser Frasse, så är det väldigt tydligt. Frasse var ju 2 år när han sa att det är match och gick ut. Jag hade klätt på sig och skulle spela en fotbollsmatch.
Mm.
Oklart var. Men, och liksom, han har en otrolig så här inre drivkraft för idrott. Hela hans liv, det enda han vill, att få idrotta. Jag ser det på honom, han säger, han brinner i ansiktet. Han älskar det så mycket. Och det kan ju inte han identifiera, för han är 4 år.
Ja, precis, han vill bara spela bubba.
Precis som jag var när jag var liten. Jag ville bara så sätta upp små shower. Bara, nu är det föreställning, mamma och pappa. Då finns det ju ändå en drivkraft. Vad är drivkraften för en 3-årig unge som så här exponeras 40 gånger per dag på Instagram?
Det är ingen drivkraft. Nej. Däremot så kan det ju vara roligt att få hänga med mamma. I mammas domän, i mammas värld. Hur många roliga resor, hur många roliga upplevelser, hur många knasiga upptåg har vi kunnat haft möjligheten att göra på grund av det här. Och jag måste också vara tydlig med att det påstås också att då det är föräldrarna som plockar pengarna från barnen i sociala mediesamarbeten. Jag har satt in Pennys alla pengar som hon har tjänat någonsin i en fondförsäkring. Det vill säga att den förvaltas av staten, så varken jag eller Kalle kommer åt den här. Och den fond, oavsett om vi skulle kolla vippen innan hon fyller 18 år, så är det staten som reglerar hennes pengar. Och det kan jag uppmana liksom alla andra influencermorsor att göra, om det nu är så. Eller idrottsmorsor etc. Liksom. Och då får ju hon de pengarna när hon fyller 18. Det kommer att vara en bra start i livet, om jag säger så, utan att nämna några. Liksom,
jo, men du var ju väldigt tidig med även det. Jag tror bara att med alla nya fenomen som kommer, som inte har funnits förut, men måste hitta ett regelverk. Och hade det varit män som hade varit intresserade, då hade det tidigt funnits ett regelverk. Man hade vetat hur man skulle bete sig, både moraliskt och socialt. Men eftersom det är kvinnor, så är de mjuka vänner. De håller på mamma och det tas bilder och hit och dit. Och så helt plötsligt så blev det en kommers. Och då blir den manliga delen avvis. Det var en jättebra, det finns en ny film, Sweat, utav Magnus von Horn. Det handlar då om en tjej. Hon är en sån här superträningsbrud som lever liksom, varje dag ser hon på olika shoppingmalls och tränar och lägger ut så här, man ska bli healthy. Hon liksom, hennes liv är tillsammans med de här fanatiska 600 000 följarna då. Och då försöker han visa då fördomar. Man måste ju vara trasig på något sätt. Narcissist. Man kan inte ha något annat liv. Men ja, det är liksom, det blir ingen så här. Han kommer inte fram till någonting.
Det blir ingen rafflande.
Nej, precis. Han är bara, ja, det handlar om ett mammasår. Att mamman tycker inte att det här är något viktigt. Och mamma tycker att hon ska sluta med det. Så det är klart att det finns någon bakgrund till att hon kanske vill ha bekräftelse. Men det vill väl nästan alla unga brudar, om man säger så. Det är bara en väldigt spännande psykologisk thriller, kan man säga. Om den här selfiebruden Silvia då.
Det är jävligt lätt att så här anklaga föräldrar för att vara och exponera sina barn. Men sätt 100 000 kronor på bordet framför vilken morsa eller farsa som jag säger så här: hej, lägg upp en bild med ditt barn för de här pengarna. Du har en vanlig snittinkomst. per år. Säg bara, säg nej då. Säg nej. Och har råd med det. Det är väldigt lätt, för nästa inlägg får du nästan nämligen 500 000. Mm. Jag har ju suttit i situationer där, man får inte skriva in i avtalet såklart, men liksom där jag har sagt så här, men jag har faktiskt ingen lust att exponera penning. Ja, men då har vi nog ingen affär på bordet.
En utpressning.
Alltså det är en indirekt utpressning. Så här, jag förstår ju också att så här, ja, om inte jag exponerar henne, då blir inte den där halvmiljonen min. Och det, du ska vara ganska bra med resurser på banken eller känna så här, ja, men jag har råd att tacka nej till den här affären faktiskt. Det är lugnt. Jag skiter i det den här månaden.
Och särskilt då när det inte finns något regelverk utan bara den egna moraliska kompassen då. Jag tror att det är lätt att tänka också. Så har jag tänkt några gånger att ja, men nu gör vi den här grejen. Det försvinner ju snabbt. Och sen kan vi åka typ, som jag sa, ja, men sen kan vi åka på någon resa.
Ja.
Och det är faktiskt så för dem, ja, men oss, vi som tjänar ganska mycket pengar på influencing, att säga, ja, det är vårt levebröd. Men det är samma sak där. Och det kan jag även se på min, ja, men på Mattias, att men de som jobbar som influencer, bland annat Sylvia då, som är då en fiktiv kvinna, de jobbar ju dygnet runt. Det går ju aldrig att stänga av. Det är inte så här att våra arbetsgivare tänker så här, oj, nu är det lördag eftermiddag, då kan inte jag höra av mig. Utan så här, man äter ju upp på varandra på något sätt, och det är också på något sätt tyst och kejat.
Ja, och sen så har jag ju varit på i flera år, och det var därför jag skapade liksom som i sitcom den här komediformatet liksom, om den här fiktiva familjen som då skulle pratas om olika vardagsproblem, och så bygger man in liksom produkter i innehållet som driver handlingen framåt, så här blir det en kul kontext. För att jag tycker att det som har skett med influencer marketing, det är ju att nu sitter ju säljbolagen eller agenturerna eller näringslivet och bestämmer vad vi ska göra. Och där har jag ju många gånger stridit för rätten att kunna sända mitt material liksom. Så att själva ha liksom egen tv-serie som man får betala in sig på, som då där produkter kan ingå, istället för att man hela tiden måste uppfinna hjulet för varje ny kund och content, och det ska presenteras på ett visst sätt, man ska betona ord på ett visst sätt, man ska göra saker på ett visst sätt. Det är mycket enklare och bättre att alla har sin egen lilla, vad ska jag kalla det för, tv-kanal. Så är det så här, den här veckan är det XX och nästa vecka är det YY. Och så gör man en serie antingen om sin familj, om man nu väljer att exponera det, kanske sin passion, som kanske är matlagning, om man väljer att exponera det och så vidare. Istället för att liksom makten ska ligga hos marknaden, vilket den just nu gör och har gjort i väldigt många år. Och det här har blivit väldigt snedställt, och det här har jag försökt vara på så många gånger.
Men, jag tänker,
men ingen är intresserad av förändring, så därför.
Nej, men det är just det där att han säger då, den här Magnus von Horn, att han sa i början var han förundrad när han gjorde den här research, när han började filma, sen blev han avundsjuk.
Aha, wow.
Och där kände jag att där är vi något på spåren. Det är klart att det finns en jävla avundsjuka i att man kan säga vara influencer, som det är inget jobb de facto, utan det är, man bara så ställer sig framför kameran och sen får man en hunka på banken. Och det är ju så här, samma klart med de mjuka jobben, med så här att vara sjuksköterska. Men det är kvinnor som vill det. De har det inom sig. De tycker så mycket om att hjälpa människor. Och det är klart att de gör. Men det är det som händer här. Och det sätter ju krokben för oss. Att när det är kvinnliga då, domäner. För ni är otroligt kvinnor. Det finns ju några få män som heter sin brand Bingo och mer. Men han får ju inte särskilt mycket kritik.
Nej, men han får ändå kritik.
Och han tar den också. Och ja, det är det som jag tror är snyggt. För att säga, han har ingen prestige. Han är en pappa som gör sitt bästa. När vi kvinnor får kritik för det här, då gör det ont. Då vill vi försvara oss. Då är liksom, då är det inte, det har vi inte, ja, men du förstår vad jag menar. Det är ett kvinnligt och manligt take på det här. Och vi känner oss utpekade.
Ja, men Jakob Lieberman blir hyllad när han går ut och kritiserar Margot. Men vad heter det, Margot får skit när man exponerar Arnold, fast båda var gifta för 2 år sedan, och då var satt båda och delade på checkarna. Och det, i grundbotten så handlar väl egentligen Jakobs kritik att han inte får pröjs längre mellan raderna. Men han är ju fortfarande då en man som blir hyllad och tycker det är fruktansvärt man gör sig mot sina barn och så, som kvinna. Så att jag är väldigt, väldigt försiktig när det kommer till att lagstifta just mot sociala medier. Jag tycker att man måste se det utifrån ett högre perspektiv. Och det ska handla om barnarbete och barns rättigheter.
Jag tänker på Brooke Shields, som är ett så här lysande exempel, som ofta togs upp under 80-talet. Med hennes mamma då, som ansågs då som en så här greedy, vidrig morsa, som så här pushade sin dotter till liksom ditten och datten och exploaterade henne och hitan och ditan liksom. idag skulle ju hon då, ja men så kommer den här Tiger Mom, kommer hon, den kinesiska kvinnan som var så här, de får inte göra någonting, de har alla rätt på proven hit och dit. Gud, jag tycker också att det är svårt att orientera sig så där, för alla kvinnor som har liksom någon större plan för sina barn framstår ju som liksom häxor. Det kanske är bara så här, jag vill att mina barn ska kunna säga få det bästa ut av liksom det här livet. De ska nå upp till sin liksom bästa potential. Och då direkt, det är svårt att navigera. Det är jävligt svårt som mamma.
Ja, men alltså, så alla minns ju Gunilla Persson och hon drillar Erika där på den här talangcastingen. Och det i USA är inte det något konstigt alls. Liksom. Och där så här, samtidigt har jag varit på situationer med Penny där hon så här, jag vill så gärna spela teater, jag vill så gärna göra det här och bla 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 bla. Och så kämpar och liksom pluggar en text och för att hon vill. Och var så här, var ska jag dra gränsen när det finns en ambition? Mm.
Jag kan tycka så med mina föräldrar så här, nu var ju det liksom 70-80-tal och det var väl ingen som riktigt så här, ja nu ska vi gå, då kändes det som att det kanske var en viss kulturelit som så här, tog sina barn på olika så här, castings hit och dit. Men jag tjatade hela tiden om att jag ville ju testa, jag ville vara med i en film hit och dit. Ja, det var väl ingen direkt som gjorde. Jag startade, ja, men fick man med ett fotboll så då fick man starta ett eget fotbollslag. Jag kan känna lite efterhand, vad fan, lite kunde de väl ändå sig skjutsat mig till någon casting. Så att jag, är du med mig? Att,
ja, alltså,
om man verkligen vill. Så här, vissa barn är, så här, de brinner ju för det här, precis som man vinner för fotboll eller frimärksamlande. Jag ville verkligen stå på scen men fick liksom sköta det mesta själv. Och det var inte...
Ja, men, och grejen var ju så här, allting började som en gullig grej. Penny var ju rapp i käften och rolig som fan. Svårt och oemotståndligt att inte lägga upp en bild eller en film.
Problemet är väl att just det där, att det skenar snabbt.
Ja, utan det är väl att man märker det. Ja, men det är ju det som är grejen, för liksom, marknaden är ju bara liksom en stor jävla drake som vi blir matad hela tiden. Och för alla är det liksom en like eller en instant gratification utav kul. Mm. Under tiden för en själv och ens barn så handlar det om liksom exponering. Jag kommer också ihåg när Penny släppte, alltså tjejer är bäst, alltså 6,6 miljoner spins på Spotify. Vi kan bara clarify that. Alltså så jävla dunderhit blev det. Hon har liksom sålt, vad är det, 6 då, platinum. Och det kom alltså fram folk på gatan till henne, liksom var och hängde utanför hennes förskola. Jag var med om exakt samma grej som Margot Ditt, så till sist så drog ju vi också i handbromsen. Hon satt ju hemma och spelade in lite ljudmeddelanden liksom i hennes tjejrum. Och vi hade liksom, det låter som att vi, jag bara skiljer ifrån mig, vi hade fan ingen jävla aning om att det skulle ta den nivån det tog. Och det blev ganska skrämmande och där drog vi i handbromsen. Men då hade vi råd att dra i handbromsen, för det gick inte innan.
Ja, fortsättning följer då.
Absolut. Ska bli spännande att se vad det här tar vägen.
Säg vad ni tycker också. Det här är ju verkligen ett debattämne. Så här, en hot potato.
Very hot potato.
Jag känner mig stolt att jag har blivit matchad med honom.
Jag är glad att jag fick Sofia. Alltså jag blir så här blöt i ögonen emellanåt när jag tänker på det.
En annan het potatis är ju då på ett kärprogram Gift i första ögonkastet. Susanna.
Hon har ju varit förra veckans skräll, kan man säga så. Men bara för att göra en liten recap på paren. Vi har ju alltså paren då Lars och Elinor, där Elinor är sjuksyra och Lars är en lycklig läkare som verkar vara liksom den perfekta pojkvännen på pappret. Han räddar barn i Kongo med blodtransfusion från sig själv samtidigt han opererar. Han är roligast på festen, han är bjussig och härlig och en kille som hittar på saker. Han har kommit på så många roliga initiativ som hon ska få göra, små lappar, små origamilappar som är vikta med små olika upplevelser i, som man erbjuder. Alltså det är ju en fest med Lars.
Sen händer inte så mycket mer.
Nej, men sen känner väl Elinor att det bara just är en fest och det finns ingenting under den där festen. Så det är lite jobbigt. Och det här är också ett par som man kände var så här supersynkade direkt i början. Och det här tycker jag är roligt med programmet, för att man liksom... De paren man tror på i början, det är ju sällan de paren avsnitt 3-4 som man känner så här, oj, det här kommer inte gå. Liksom. Men ja, de kanske kommer över sina obstacles. Och sen har vi Anton och Sofia.
Precis.
Tacoparet.
Du vet, man kan ju säga så här, svenne banana klyschor som är roliga. Men Filip Hammar har alltid tackat mig för att jag sa en gång, man gillar ju bröd. Jaha. Han tänker väl så, ja det är väl klart att man gillar nybakat bröd, så man gillar ju bröd. Men när jag ser någon annan säga sådana kommentarer, som Lars säger då så här, ja men jag kan ibland bli stolt över min taco.
Det, tacos hos mig är ju inte samma som tacos hos Sofia eller någon annan. Och man, ja jag vet inte. Jag kan nog bli lite stolt över min tacos emellanåt.
Då blir jag så här, nej det är inte din kuk vi pratar om. Det handlar om lite köttfärs i ett litet skal. Eller en Freudian slip.
Nej, jag vet inte. Pink taco.
Ja men okej, man säger så här, jag kan bli jättestolt över min liksom... något bakverk som, ja men min glass och får, det tycker jag, den kan man ändå då hemsa. Det ska vara glass som blir varmt, som heter kallt och hit och dit. Den kan paja och krascha. Men en taco?
Nej, men
Frasse kan ju för fan göra en god taco.
Ja, ja, ja.
Ja.
Absolut.
En nyfödd bebis kan göra en
taco. Men det här var ju också ett par som var så här, som satt och diskuterade vilken mjölksort man hade i kaffe. Man upplevde lite storstadskomplex där från Anton ifrån Allingsås jämfört med Sofia då, som är inbred Stockholm, men han tyckte det var konstigt att hon drack havremjölk.
Det tycker jag med sig.
Ja, nej, men det var många såna här små grejer som liksom han skavdes i på liksom. Och man kände att så här, det här kommer bli en torr och tråkig relation, men ändå de är 100% säkra på vad de vill, och de var så lika på pappret så att man blev nästan rädd. Men nu började Anton liksom växla upp och sådär. Samtidigt så har man sett en teaser på att Sofia sitter och gråter och hatar män i avsnitt 4.
Oj, men kan vi gå tillbaka lite till granskotten? Ska vi ta och lyssna lite?
Ja, vi lyssnar lite.
Ska vi se.
Sånt här har jag för mig att man kan äta.
Ja.
Så det kan man ju plocka några stycken.
Men vi ska väl inte bryta av, va?
Nej, kanske inte skulle.
Det var kanske kan bra av ett skott i och för sig. Så att vi inte skulle bryta grenar.
Ja, ja, precis. Skotten tror jag vi kan ta.
Ja. Men jag tänker, i och med att vi inte vet om man kan eller inte, eller ska eller inte.
Ja, granskott är ju ändå ätit förut.
Ja.
Så det vet jag att det går.
Ja, men absolut.
Ja.
Men vi behöver kanske inte ta så mycket så att vi slipper slösa på resurserna i onödan, tycker jag.
Absolut.
Så kan vi hämta mer sen.
Ja, då tar vi en.
Eller hur? Jag tycker så.
Ja, men då gör vi så. Det blir bra.
Yes.
Nita, nu måste du förklara det här för mig. För att det här känner jag, är det här ett skådespeleri? Menar hon på allvar att hon står så här och pratar om allemansrätten och att han nu har förstört genom att äta ett granskott?
Jajamän.
Men det är bara för att hon vill sätta dit honom. Det finns ingen annan bakgrund till att hon är så här. Hon vill bara trycka dit honom hela tiden. Det gör ont att hon inte når honom.
Nu pratar vi alltså om det hetpotäten Susanna och Johan, som också kändes som det mest liksom naturliga, självklara, sprudlande paret i början. Som nu har differentierat sig. Men hon började differentiera på det sättet att hon har blivit oskön.
Ja, ja.
Och det här har vi sett tidigare säsonger. Elina.
Det är någonting, vet du vad det handlar om? När de inte kan bestämma och komma åt dessa män, så måste de börja liksom sänka dem.
Ja, och det är det här som vi ser ständigt med de här progressiva, eller de enligt utsagor då, som är de här progressiva feministerna i det här programmet. Vilket gör det liksom lite sorgligt också att man använder ett sätt att bete sig som en riktig jävla manschauvinist. I liksom maskeringen utav feminism. Och där har man ju liksom misstolkat hela grejen från början till slut.
Det är, förlåt, men jag bara känner så här, okej, men nu är det så här kvinnor som hatar män.
Ja.
Det är liksom ombytta roller. Det är så här, de kan inte göra rätt. Och det är ändå, han kämpar ju på.
Gud vad han kämpar.
Och hon, vad hon än gör, vad hon än säger, så tar han det med jämnro och säger, ja men det kanske är så hon vill vara. Det är, jag är en modern man liksom, inom parentes då, så att jag tar det här med jämnro på något sätt liksom. Men det där är lite så som, det är en väldigt bra krönika av Linn Elmervik i Aftonbladet, så här, bete dig eller liksom hoppa av projektet. Hon har ju redan bestämt sig, Susanna, att så här, det här är inte min snubbe.
Ja, hon är då arg på att han inte tycker om att dricka öl, och det är inte lika kul att dricka själv. Han är en badkruka, det är Susanna också, men hon hade verkligen velat att han hade peppat henne att hoppa i. Han är kvällstrött, han säger inte emot henne tillräckligt mycket, och han lagar mat med för mycket olja i. Han plockar ett par granskott i skogen. Ja, och det är otydligt om granskott ingår i allemansrätten eller inte. Och han pratar för mycket imperfekt.
Ja,
det är alltså i princip då, det vill säga fel på allt. Hon punktmarkerar honom hela tiden. Och det är en situation som vi ska lyssna på nu. När de ska navigera genom skogen. Och han står då inte tillräckligt mycket på sig. För egentligen hade han rätt.
Kanske komma lite mer så. Mitt på liksom. Men jag tror inte solen ska ligga här framme.
Nej.
som det blir om vi viker ner.
Ja.
Mm. Eller?
Jag tror lite mer vänster, men...
Ja. Är du med på mina resonemang?
Jag är med på dina resonemang.
Du säger bara ja.
Ja, ja men jag förstår vad du menar. Jag håller med.
Ja.
Men jag är alltid så. Jag går mer på känsla än...
Än på vart
än liksom på exakt försöka hitta riktning. Så, utan okay. Jag vet ungefär vart jag hade den på känsla.
Okej.
Okay. Så.
Okej.
Okay. Så går jag efter det. Men
då kommer vi komma fel om solen ligger här.
Ja, men det gör den inte.
Ja, precis.
Du vill ju visa var ni är.
Ja.
Ni är faktiskt... Här uppe.
Va? Skämtar du?
Ja. Så ni har hamnat ungefär lika långt till sida som ni har gått.
Sådär, ja.
Så ni har tagit till ungefär 350 meter.
Ja, och jag vill ännu mer.
Ett tag så var ni upp i den riktningen.
Ja.
Ja.
Men riktigt bra jobbat.
Nej, det är jättepinsamt. Han borde ha liksom stått på sig, för han hade ju också rätt. Och det kanske är lite så som han är. Han kanske är, för honom kanske är viktigare att jag då... må bra i att jag får rätt.
Och grejen är ju så här, Susanna, jag känner mig så kluven till att sitta och kritisera henne för mycket också, för jag tror att hon har varit med om något traumatiskt som får henne att liksom låsa sig så mycket, så att göra sin box så liten som möjligt och så ogenomtränglig som möjligt. Så här, hon har ju redan bestämt sig för att ingen ska komma in här. Och den mannen hon spesar genom alla de här små kraven som hon hela tiden pushar ut, den mannen existerar ju inte. Eller rättare sagt, den mannen som hon kan stoppa i den här boxen, det är inte den hon vill ha.
Nej, det känns som ett så här omöjligt uppdrag. Och det blir lite sorgligt att hon på något sätt stänger igen dörren redan innan hon har öppnat den. Och det känns lite som att det är så det är för henne i relationer.
Ja, och så kan man ju börja tänka så här, en kvinna som själv flyttar ut på landet och bosätter sig i torp för att hon inte klarar av patriarkatet. Ja, det kanske låter vettigt och härligt och nytänkande på ett sätt, men det också låter ju som någon som är absolut livrädd för att bli ifrågasatt.
Det känns lite som en flykt.
Kanske till och med ska dräpa i lite olja till faktiskt.
Mm. Och jag hade ju sett också hur mycket olja han hällde i sin panna. Och jag klarar inte av det där med massa olja och massa fett i mat. Jag tycker inte det smakar gott liksom. Tidigare hade jag inte sagt ifrån där. Att jag alltid liksom har varit så mycket att jag anpassar mig. Och nu ska jag säga ifrån när det är någonting. Och det här var över min gräns liksom. Och då säger jag det.
Jag blir så fascinerad, för att jag tänker att så här tidigt in i säsongen så försöker man ändå bete sig och framstå som en sköning. Det var ju samma sak med Lina. Så här, nej, de skiter i det. De skiter i om de framstår
som skönare. Nej. Jag har en spaning på det här. För att jag upplever det som att det är tjejerna som tror. För det var ju en säsong innan då det var med en scenografbrud. Och hon upplevde ju att hon var ju så här lite tv-tjej då. Så att hon hade liksom lite tugg med kameran och var lite sköna bruden.
Okay.
Och det upplevde jag att Elina också tänkte. Mm. Och Susanna med. Att de tycker att de har ett tugg med liksom produktionsteamet. Att de är liksom så här, så att de har facit på sin sida. I någon så här... Vad ska jag kalla för? Tankefel.
De har pluggat in hur en bra, så här, hur en sköning fast ändå lite så här motvall ska vara på tv. Och så blir det liksom för mycket.
Ja, eller så tror de bara på sig själva att de är... Alltså att de är narcissister, att de tror att de är liksom facit på allting.
Fast
och
Elina,
därför kommer de alltid göra en spegling till att snubben är dum och dålig. Nej, men jag kan bara så här tycka att det är så intressant med de här kvinnorna som liksom har... figure it out, hur intressant det här feltänket blir och hur mycket det egentligen raderar dem.
Jag vet, men det måste ju, det som du säger, det handlar ju om tidigare erfarenheter. Jag har ju haft en kvinna i min närhet som har blivit sviken gång på gång av sina liksom tidigare män, och så träffar hon då en annan man i min närhet som är lite samma. Luffe Lelle, tänker mest på att han ska ha det bra i det, men han fick ju äta. Han fick ju hela liksom skitpåsen, skittunnan hälld över sig, fast han egentligen var bättre än de tidigare snubbarna, för att hennes gräns var nådd. Och då var det liksom, det är pika, nu är de tillsammans igen, men det var pika hela tiden, och till slut kände hon bara så här, hon lurade av honom allt han hade typ. Som är så här, jag orkar inte längre, så jag orkar inte med en till snubbe som inte levererar. Och så känner jag lite med Susanna. Hon måste ha en massa tidiga erfarenheter som har gjort att hon har blivit bitter.
Ja, alltså hon projicerar ju allt. Och så om man nu har haft en dålig relation, så den är ju den första man projicerar i sin nya.
Precis.
För att det är också för att så här, testskjuta alla rädslor. Men problemet med den här bitterheten som hon liksom utsundrar in i honom, det är att den raserar ju det som kunde varit ja. Fint. Och hon vägrar ju numera, nu är hon så låst i sitt feltänk, så nu vägrar ju hon sätta på sig liksom någon form av
ja.
Nya glasögon för att se honom från annat ljus. För att hon har ju redan dömt honom. Mm. Det är ju kört. Mm. Liksom.
Nej, men det var ju samma sak med Elina och Albin. Elina bestämde sig ju liksom i program 2 att hon inte tyckte att han levde upp till hennes förväntningar. Det är lite samma personlighetstyper, så här lugna, trygga killar som är så här, ja. Okej då.
Ja, samtidigt kan man ju uppleva att Albin var ju väldigt velig och hon är extremt bossig under tiden. Jag upplever att Johan egentligen har ett ganska stort patos och tålamod för att han verkligen vill så här, träffa en tjej och satsa på det här, och det här verkar spännande och kul. Och han föll ändå för Susanna från början. Det kändes som att de var par som typ hade sex på bröllopsnatten. Ja, men du fattar.
Och... Men jag tänker också den här, det kamouflerande skrattet.
Ja.
För att, så kan man ju vara själv, att man märker så här, oj, där fick jag en liten ingivelse som jag inte hade liksom på något sätt sköljt i så här tanketarmen. Och så bara, sorry. Och det gör ju hon liksom varannan minut. Kör ju hon ett så här, ett enligt sig själv förmodligen avväpnande
ja.
Skratt. För att så här, ja, det där gick lite fort. Jag är inte så där som jag sa. Men
hon är ju superboxig, fast hon vill låtsas vara en sprudlande spontan kvinna. Och det här är ju återigen, jag älskar ju de här feltänken, för det är ju det som gör programserien. Hon tror, hon har en idé om sig själv att hon är en knasig, spontan, härlig, fri tjej. Hon är ju precis motsatsen. Och liksom, den som växer i det här är ju Johan. Så att jag menar, om det inte skulle hålla mellan dem efter programserien, så är ju liksom... Ja, men då är det ju bara att rulla ut mattan för Johan, för han kommer vara gift inom 3 minuter. Ja. Alltså så är det ju.
Ja, lycka till Johan. Vi tror på dig.
Tillbaka till Meghan och Harry kanske.
Jag tycker det. Jag måste ändå, jag ska inte jämföra Johan eller sänka Susanna, men så här, det finns någonting jävligt hett med, tycker jag. Även fast, jag vet inte. Jag tycker det är ganska ovanligt att en man på det sättet som Harry gör står upp för sin tjej.
Gud ja.
Jag har sett många starka men...
Does it take a princess?
Precis. Att han är så här, okej, jag fattar. Jag älskar min ursprungsfamilj. De betyder allt för mig. Men nu har jag ju signat upp. Nu har jag dedikerat mitt liv åt den här kvinnan och det här nya barnet. Det är ju nu min familj.
Precis, för att det är väl också det där paradigmskiftet när den gamla familjen, när man börjar, måste tvingas börja ifrågasätta sin egen familj när man går in i en ny relation. Och den familjen kommer ju också försöka sticka hål och ifrågasätta den nya familjen. För det är ju ett hot från två håll här.
Mm. Nu är det här ju väldigt mycket inför öppen ridå på ett sätt som det inte har varit innan då prinsessan Diana. Men det var ju som någon skrev. Då gick ju liksom SOS-med och liknande grejer i liksom stenålderstakt jämfört med idag. Idag är man liksom förbrukad så himla snabbt. Man måste ju komma med någon ny sensationellt uttalande efter projekt var tredje månad för att vara kvar in the limelight. I alla fall allra högst upp. För prinsessan Diana var ju bara att finnas till. Liksom. Det var ju en sensation för liksom engelsmännen. Men jag tycker att man har bevittnat så jävla många gånger män som inte står upp för sina kvinnor. Vare sig det privata sammanhang inför mamma som tycker att den nya kvinnan bestämmer för mycket och nu får du komma hit istället. Allt från julaftnar till så här, ett moraliska beslut eller stå vid någon sida. Eller i jobbsammanhang eller om det blåser eller med barnen säger så här. Lite så som männen är också i tv tycker jag här i Gift vid första ögonkastet. De vill klappa lite men vågar inte riktigt, för tänk om kvinnan vill hon inte. De kan inte vibba av rätt känsla, förstår du vad jag menar?
Nej.
De har inte det intuitiva, de har inte lockat fram det. Så då börjar jag tycka så här, även fast jag inte vet om jag tycker att det här var rätt sätt att gå ut och prata med Oprah om det. Men ja, det är upp till dem. Men att han är så här, han har en riktning och den är så här, den är bara riktad på Meghan.
Sen förstår jag, det är mycket bitar, nu har vi sett hela intervjun då, som är liksom så otroligt PR-tvättat. För att för amerikanska publiken, det låter ju lökigt om man sitter som svensk, kan jag tycka. Men, liksom, men för amerikanska publiken som nästan inte har någon relation till vad kungahus är, förutom Disney, nej, så blir det ju så svinetöntigt när jag sitter och säger I was like Ariel, I was silent, I lost my voice. Mm. För att kunna få vara med den här prinsen. Liksom. För det var väl det som var Ariels grej. Mm. Skulle hon få ben så skulle hon behöva vara stum.
Mm.
Ja, och Meghan kunde dra den referensen. Och det är ju inte en referens. Det är en väldigt bildlig referens. Men det är också en referens för så här, amerikaner att förstå royalism.
Ja, men jag fattar. Och jag skrattar till lite just när det beskrivs då hur Meghan är så här. Vadå? Vad mysigt att träffa din mormor. Hon verkar vara en gullig liten gråhårig tant typ så här. Ja, men du glöm inte bort att niga. Va? Ska man niga? Just amerikaner är ju väldigt mycket ockuperade av sin verklighet. Deras land är en värld.
Exakt.
Mm. Så jag tror så här, vett och etikett, det som vi har liksom bonkats och bankats in med sen vi var typ ett år gamla, att man ska raka i ryggen och sitta och så här, säga ni, det är klart att det börjar luckras upp. Det finns ju inte i USA.
Nej, men det där kommer jag ihåg, jag dejtade en amerikan, jag bodde i Paris och vi gick ut och käkade middag och så dejtade min kompis Linda, hans bästa kompis. Ja, men du fattar, det var så här perfekt och de var så här, de jobbade som piloter och varje gång de kom till Frankrike då gick vi ut och käkade. Så det var ju jättekul tyckte vi, för att helt plötsligt så hamnade vi på massa roliga middagar och grejer och vi fick sätta upp liksom hela så här, det här ska vi göra helgen.
Ja.
Och jag kommer ihåg så här första gången, för då har jag bokat någon så här jättetjusig så här tre stjärnig restaurang och jag är så här, det finns någonting som jag är extremt känslig för. Jag klarar liksom inte av dåligt bordskick.
Nej.
Alltså jag klarar inte av det. Jag klarar, alltså så här, man får bryta mot reglerna om man vet reglerna, ja, men jag klarar inte av dåligt bordskick. Och det första de gör är liksom så här, de tar ner servetten och lägger i knät. De skär upp allt kött på tallriken och så lägger de kniven på sidan. Och så sitter de med ena armbågen, aha, i bordet och skopar in den här maten.
Som för barn.
Så jag är i någon form av så här, alltså chocktillstånd av skam, skuld. Jag skäms för mig själv som har de här värderingarna. Jag skäms för min dejt. Jag skäms för personalen. Jag, alltså du vet, det var liksom...
Det är svårt att hångla. I det läget.
Det är sjukt svårt att hångla i det läget.
Vad slutar det med då?
Nej, men att jag liksom får ett utbrott.
Nej.
Jo! Nej, men, oh gud, jag kan nästan inte prata om det. Jag skäms så jävla mycket. Alltså det låter som en sån en super...
En von Bodel.
Elitfitta, men alltså... Jag tyckte... Jag fattar vad jag menar.
Elitfittan från... gud vad roligt.
Ja, men, who am I to judge?
Nej, men jag fattar. Men det handlar om att så här, de tycker att de är sköningar. För i USA är det en skön... Man, så här, man gör allting liksom... Man försnabbar upp alla känslor. Så, här. So, then we're done. Okay, let's play golf. Now we're done. De bara skar upp sitt kött, checka upp det och sen går man vidare. Liksom.
Exakt.
Det handlar inte om...
De drack också alkohol. Alltså, de drack drinkar till huvudrätten.
Ja.
Alltså, panik.
Inga gamla amerika finer där inte. Men det där är ju så här vita kulturkrockar. Det är jävligt spännande liksom, att vi har med oss så mycket av vårt historiska bagage utan att vi reflekterar över det. Och det är ju väldigt fint. Och det är svårt att så här, ställa sig vid sidan om och tycka så här, ja, men det där verkar ju härligt. Det kan ju säkert vår nya generation göra. Men jag tänker så här, vi som är 70-talister, vi kommer ju alltid få slåss med det där.
Gud ja. Ja. Apropå att flytta utomlands, vilket jag gjorde under ett år, så har ju du en son som är på väg ut, din fyrstfide.
Nej, jag tycker att det är svårt så här, flytta hemifrån min flygande svala med det bruna håret. Bara, nej, stanna kvar hos mamma. Nej, stanna kvar. Men jag har ju bearbetat det här. Först bearbetade det 3 månader när han skulle fylla 18. Då tänkte jag att nu är jag klar.
Jaha.
Det förde jag inte. Nej, men så här, han kommer ju liksom, han säger så här, jag vill ut och resa till hösten liksom. Jag vill ut och segla eller åka till ett annat land och surfa. Så han kommer ju sticka iväg.
Ja, han är ju 19 år, han sa att Lund, så det är ju inte jättemärkligt.
Nej, jag vet, och så sitter vi och snackar lite i hans rum och ser plötsligt så är det som att jag tror han tror att jag skämtar, för att jag vill inte bara gråta, så det blir lite så här som när man var 14 och så här, will make a statement eller få någonting. Vill ha en bonus. Så man är så här, så låter jag.
Du tjurar.
Ja.
Det är, men du skojar med mig.
Nej, jag bara, men ska du? Och så blir liksom för jag skäms så mycket, så det blir liksom, du vet ibland när man inte är beredd. Ja, men han är Penny. Han bara, så han tror jag skämtar. Han bara, men mamma, typ, gråter du på riktigt? Jag bara, nej. Men så patetiskt. Men sen så bara slår det mig så himla mycket att jag bara tänker hur mycket mitt liv är uppbyggt av att det blir bättre för att han är med mig. Allt från så här Gotland som jag älskar så mycket. Om jag inte hade haft någon liksom drabant vid min sida som bekräftade och hade samma kärlek för ljuset på Gotland, eller så här, åh jag längtar till Gotland och jammi, och så tycker jag vi ska ha det, och så kanske vi ska ha en sån, så kanske vi ska bygga, alltså han har ju varit min ställföreträdande så här arkitektpartner liksom. Så bara, då ska vi surfa, han hakar ju med på Vasaloppet, han tycker allt är kul som jag tycker är kul.
Ja. Ja. Han är din absoluta spegling.
Precis, och vi, liksom, vi är varandra så här bästisar, vi skrattar åt samma sak, vi är lika jobbiga, vi förstår precis när den andra så här blir irriterad. Man bara, förlåt. Så bara,
Nej, men... Och det var väl din syra med din mamma?
Precis, och då tänkte jag när jag var hos min syra och lilla bebisen häromdagen, så tänkte jag fick en sån förståelse, även fast hon var väldigt ung när mamma gick bort. Hon var ju 25. Så kände jag så här, men gud, de var liksom bästa kompisar och mamma och dotter. Det har ju, den grejen har jag aldrig kunnat liksom, den kan inte jag relatera till, för jag var verkligen så här, min mamma. Yeah, jag behöver klippa, alltså jag var verkligen
en, du var mycket mer dotter.
Dotter, ja. Och så här, på ett barns, liksom på ett så här väldigt barnsligt sätt. Så här, jag ville inte heller bli hennes kompis. Jag hade aldrig den önskan, men min syrra var ju liksom tidigt mogen, flyttade hemifrån och så där. De åkte på resor tillsammans, de höll på med inredning, de käkade middagar, de tog en cig i pillis, alltså de var så nära och bästisar. Så då kände jag så här, oj, det är det. Jag fick så här mardrömmar. Jag bara, ska jag komma hem då på fredagen och sitta med Mattias?
Du blir rädd för din egen relation när din förstfödde ska flytta ut. För då har du inte längre någon som hejar på dig.
Nej, för det har också blivit så här, en uppdelning som har varit sund. Det är så här, okej, då åker jag oss igen och småkillarna. Vi kan åka förut till Gotland och se till att det inte är någon muslort i sängarna. Eller vi fixar upp och handlar och där. För att vi tycker det är roligt att röja och sätta igång projekt. Och sen så kommer ni andra slöfockar när det är mysigt och varmt. Han är ju liksom...
Så snart kommer du vara så här, du kommer flytta utomlands efter din son, är det du rädd?
Ja, vad mysigt det är. Då kommer vi till jul någon månad. Jag kan hänga med direkt om du vill. Han bara, nej, jag vill inte att du följer med direkt. Nej, okej. Okay. Men då kommer vi lagom till jul, då stannar vi en månad. Det tycker jag är långt.
Det gör ont att klippa navelsträngar.
Ja, det gör ont. Och det blev också så vi pratade om det. Han bara, men vi är bästisar, mamma. Jag bara, ja, vi är faktiskt bästisar.
Ja, men det där är roligt alltså. Uh-huh. Jag hoppas, alltså så här, jag och Penny har liksom en typisk mor- och dotterrelation liksom. Men jag ser en förlängning i vårt liksom liv där vi faktiskt kommer vara mycket mera bästisar. Just nu är jag ju extremt tajt med Tom Allan. Penny är väldigt lik sin pappa liksom. Men jag börjar se små tendenser och glimrande små grejer av att vi kommer ha väldigt roligt i framtiden, hon och jag.
Det tror jag.
Och det tycker jag är en sån jävla belöning att veta att det liksom inte behöver vara ett barn hela tiden, utan det där alterneras fram och tillbaka liksom.
Ja. Sen är det ju så här att jag kanske har lagt över också mina känslor på honom att det här är så härligt tid och dit. Men det är så härligt att ha någon som är som en själv. Som så här, tycker att allting är härligt ofta. Och som inte ser några hinder på vägen till att någonting ska vara jobbigt. Då får man ta tag i det där och då. Men det jag ser nu är att det har ju inte varit så jobbigt eftersom han har varit med. Skulle jag varit själv där med tre ungar och du vet, elen funkar inte och mössen så här, då hade jag tyckt att det var vedervärdigt. Men eftersom så här, min glade protogé med, så blir det bara som ett roligt äventyr.
Ja, men då är ju ni två till tre vuxna som delar på några mindre barn. Och det är ju klart att den bördan blir mycket...
Och en är alltid glad.
Och en är alltid glad. Lättare istället för anklagande. Ja, men det vet ju både du och jag som är i situationer där vi är ganska liksom drivande och liksom progressiva och också de som alltid syr ihop kalendern och agendan och har en plan att så här, ja, det finns ju en ganska rolig film på Joel när han går runt och gnäller liksom i så här tre veckor. Du behöver ju en liten hejduk som bara tycker att allting är toppen, och just nu är den hejduken Tom Allan, även fast han är 6 år gammal.
Ja.
Ja, men för annars så går det ju inte liksom att motivera sig, för att du lever ju hela tiden i motvind.
Men jag tror att det handlar om att jag tycker så mycket om att vara med honom också, för att jag blir avundsjuk. Jag blir så här, ska någon annan vara med honom då och få det här?
Jaså?
Ja, men inte så, men jag känner så här, jag vill liksom alltid vara med honom. Det kanske inte heller är så sunt, men jag tänker så här, han kommer ju sticka snart och Jag vill alltid ha med honom.
Ja, men det är det här som är hemskt. Man har ju bara sina barn på lån. Så ja. Det är ju världens största klyscha, mm. men också världens vettigaste sanning. Och när man börjar inse det, när det faktiskt blir ett faktum, då gör det ju jävligt ont. Det känns ju lite lätt ensam.
Ja, men till exempel när Ilan är med, vi kan vara några dagar sen är det bara så här, okej, åk hem och öppna kylskåpet där hemma istället. Jag kan inte... när han äter så mycket så är jag bara så här... Vet, det blir liksom, det blir för mycket att ta hand om.
Ja.
Han är liksom, han är för nidig fortfarande.
Ja, han är vad du var med din mamma. Du var en mamma som, dottern som behövde hjälp. Och precis. Han är sonen som behöver hjälp.
Precis. Och det blir också för tydligt att jag kanske var för nidig.
Ja, och nu är det så intressant, för nu är Penny så här, ja, men jag vill börja kunna koka pasta själv. Kan du visa mig vad man gör? Mm. Man bara säger, ja, självklart kan jag göra det. Jag ser inte det ske. Senast, närmaste 10 åren att de alla.
Jag började laga mat på fredagar. Man bara, jaha.
Nej, men hon har ju också alltid varit precis som jag, vilket också i början då klart kanske skapar någon form av konkurrenssituation. Hon blir lite avundsjuk. Hon vill börja gå till skolan själv redan för ett år sedan. Alltså, hon har varit jäkligt snabb på att lära sig saker för att klara sig själv, med hela tiden med spjärnet att klara sig själv. Mm. Och jag ser ju att den här tjejen kommer ju flytta ur hemmet fort. Mm. Och nu börjar det smärta, den insikten. Under tiden jag hela tiden varit precis som hon. För vi är ju mycket mer lika än vad jag många gånger vill erkänna. Liksom. Mm. Men nu var det så jävla fint, för nu för första gången börjar jag känna så här. Shit, vi är lika. Och våga erkänna det och bekräfta det. Jag ser att det finns en väldigt härlig relation där i framtiden.
Mm. Gud vad härligt. Ja, fortsättning följer.
Precis som denna podd.
Precis. Tack för att ni lyssnade. Det här var roligt tycker jag.
Ja, och glöm inte. Och så här, ni är så jäkla gulliga som skickar massa DMs. Men skriv gärna i kommentaren också. Det är så roligt att få in fler i de här diskussionerna. Ni får såklart skicka DMs också. Men jag vill verkligen att ni så här... bjuder in varandra till diskussioner också. Ja. Så det inte alltid bara stannar i en envägs- eller tvåvägskommunikation.
Vi ska inte avslöja vilken ni är om ni vill vara hemliga.
Vi löper. Tack för att ni finns. Vi hörs om en vecka.
Puss, kram.